Hej och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar i vardagen.
Det gör du, det gör vi båda. Och idag har vi en person som kommunicerar också väldigt mycket som gäst, Maria Samuelsson. Vem är du?
Ja, jag är en kvinna på 47 år som bor i Järrestad på Österlen. Och jag tycker om att prata, så det här, jag gillar ju att få vara med i en pratpodd. Det kan ju inte bli bättre.
Härligt. Men du jobbar med någonting speciellt som jag tror är väldigt angeläget, eller tror jag är övertygad om är väldigt angeläget för många människor, och många människor behöver mer information och kunskap inom detta ämnet. Berätta om vad du jobbar med.
Ja, jag jobbar just nu är ju nästan att ljuga lite, för jag har ju faktiskt blivit arbetsbefriad från min funktion som brukarinflytande samordnare. Jag har ju jobbat i 6 år som anställd då av Ystad kommun för att stärka möjligheterna till inflytande för personer som berörs av psykisk ohälsa. Och det har då varit inom socialpsykiatrin och psykiatrin i 5 kommunerna, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad. Och då har jag gjort det ju från 2014 till årsskiftet. Och tyvärr så beslöt ju styrgruppen förra året att ta bort den här funktionen för att man skulle sköta det på internt i verksamheterna. Så att nu är jag då alltså arbetsbefriad i 4 månader. Men det är fortfarande mycket psykisk ohälsa i livet, så det tog ju inte slut för att funktionen försvann.
Nej. Hur ser du på psykisk ohälsa? Hur tycker du att det bättre visar sig i samhället?
Ja, det kan ju visa sig på många, många sätt. Ja, det är ju en svår fråga egentligen, och den är ganska stor, tänker jag. För mig är psykisk ohälsa ett begrepp som har blivit, vad ska man säga, man har använt det de senaste åren, och det är ju ett sätt för att vi ska våga prata om psykiska sjukdomar, tänker jag. Att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, har man ju kommit på, att allt som händer i livet kan ju bli problem om man inte får stöd eller möjlighet att ta tag i det. Jag tänker att psykisk sjukdom för mig är inte riktigt samma.
Nej, när du nämnde någonting förut att du ville skilja på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Berätta lite mer hur du tänker där.
Jag tänker att om man ska säga det, drar det rent krasst, att psykisk sjukdom är någonting som man har med sig som behöver behandlas, och man måste på något sätt leva med det. Psykisk ohälsa för mig är ju något som kan hända en viss situation i livet som leder till att man mår sämre. Att man kan få stöd i att bearbeta det som har hänt. Man behöver stöd vid psykisk sjukdom också, men den är liksom inte lika lätt att prata bort. Den finns liksom alltid med, precis som du har andra hjärt- och kärlsjukdomar eller migrän. Alltså det finns liksom med en hela livet.
Jag tänkte så här, att när du då så att säga, i det som du jobbade med, hur kommunicerar? Alltså, krävs det speciella egenskaper eller insatser när man ska kommunicera inom det svåra ämnet, jag menar med människor som har behov av hjälp?
Det är ju också spännande, för det är ju lite fingertoppskänsla, tänker jag, att man måste verkligen känna av den individen man ska samtala med. Nu ingick ju inte i mitt jobb att jag skulle ha individuella samtal, utan jag var ju mer på verksamhetsnivå och systemnivå, kan man säga, att jag pratade mycket på möten, så jag fick ju prata med cheferna och förmedla min erfarenhet av psykisk ohälsa. Men jag tänker, det du frågar mig är ju intressant, för att om man mår psykiskt dåligt, jag har ju själv varit inlagd på heldygnsvård i psykiatrin, och till exempel så slutade jag prata, för hjärnan klarar väl inte av det, den stängde liksom ner när jag hamnade i en djup depression. Och då var det ju precis som att personalen kände att, nej men hon, nu tänker inte hon, för hon pratar inte. Och så då pratade de om sitt över huvudet på mig. Och när jag var tyst så tänker jag ju mer, tänker jag. Alltså, då har man mer plats att tänka.
Ja. Hur löste du det?
Jag kunde inte påverka dem, utan jag skrev en bok och berättade hur dåliga de var.
Men vad bra.
Nej, men skämt åsido, så när man är, då var jag ju väldigt sjuk, och då är det svårt att kommunicera, och jag skrev faktiskt på papper och servetter, och då var det en personal som gav mig ett litet kollegieblock, så att då skrev jag ner mina tankar, både de mindre trevliga, kan man säga, och väldigt jag hade vanföreställningar och annat, men det kunde jag ju spara och använda sen när jag mådde bättre.
Men det betyder det att du kunde inte prata, men du kunde skriva skriva, så att det liksom det fungerade alltså ändå, så det var inte helt avstängt.
Nej, det var det, nej precis, jag var ju inte död i huvudet eller vad man ska säga. Men nej, men det är ju svårt att förklara, för att jag minns ju allting som har hänt mig när jag har varit väldigt sjuk och varit inlagd och så vidare. Ja. Men just den här känslan att jag satt och lyssnade och jag hörde vad alla sa och jag ville besvara den kommunikationen, om man säger. Men samtidigt så hade jag vanföreställningar och hjärnan tänkt ut att ett rymdskepp skulle landa utanför psykiatrin och elda upp hela psyk och ja, sådana konstiga saker.
Du, alltså, när jag hör dig berätta, jag jobbar ju nu en hel del inom hemtjänsten och där har vi ju människor som lider av psykisk ohälsa mer eller mindre, och ibland, och där är det ju ofta diskussioner just det här att det är klart att det är svårt för personalen där när en person börjar få vanföreställningar och larmar hela tiden. Och vi inom hemtjänsten, vi kan ju inte springa 20 gånger på ett bara för att den här personen tror att det sitter någon konstig människa eller har klippt av sladdar eller har stulit någonting. För det är ju sådana saker. Men då kan jag uppleva att jag tänker alltid så här, vad är det som ligger bakom? Är det en psykisk ohälsa, då är det ju så sant för den människan. Så jag försöker anstränga mig ändå att ta den personen på allvar. Men jag vet att en del av mina kollegor har svårt för det.
Ja.
Har du något råd hur man ska göra? För det är ju samtidigt, det är klart, vi rapporterar ju vidare, så den här personen får ju hjälp, professionell hjälp. Men ändå, det är alltid knepigt det där. Och det blir så lätt att man som baspersonal kan bli irriterad bara. För nu larmar hon igen för 25:e gången och det är ju ingenting här.
Nej, det kan jag förstå som personal att det är jättejobbigt. Sen tänker jag ju att var är gränsen att den här personen har vanföreställningar och att den faktiskt försöker ropa på sällskap? Kanske.
Ja.
Att, alltså, vad ska man ta till för att få hjälp? Liksom?
Ja.
Och det tänker jag, så är det ju. Jag har själv jobbat inom äldrevården, men det är många år sedan. Men jag tänker jag har varit i psykiatrin och hållit patientforum där jag har varit samtalsledare för andra patienter. Och då har jag själv varit frisk. Så att säga.
Ja.
Men det som många är ute efter är ju faktiskt uppmärksamhet.
Ja.
Sen kan ju givetvis, de kan ju se och känna och tänka allt det här. Men mycket bygger ju på den här, när man är i en situation som man inte riktigt har kontroll på.
Ja, nej, men det var väl så jag tänkte i just det fallet som jag refererar till i mina tankar utan att lämna ut fallet, så var det nog och är mycket så, och det är väl lite grann till referera till det du sa, Ingrid, om att många känner sig ensamma, och det upplever jag ju, och då blir det psykisk ohälsa, men det kan ju också sedan leda till en psykisk sjukdom, eller man kanske har en psykisk sjukdom som ligger i botten.
Den kan ju blomma ut, tänker jag, att vi är ju ganska sköra individer kanske, alltså man kan ju bära på en skörhet, och hamnar man då i utsatta situationer som till exempel nu pandemin är ju speciell. Jag har ju en tanke om att personer som redan har psykisk sjukdom och kanske har levt lite isolerat och så. Det har jag faktiskt till och med hört från brukare och vänner till mig att men nu är ju alla har ju det som jag. Alla sitter ju hemma, det är ingen som kan gå ut eller helt plötsligt så kanske man känner sig mer vanlig och normal. Medans personer som är väldigt sociala, jag träffade någon här faktiskt i veckan som är väldigt social och utåtriktad och aktiv, men som nu helt plötsligt har ett jättebegränsat liv och vet inte vad hen ska göra på helgerna och sitter ensam och mår dåligt. Så att jag tror nu är det mer, vad ska man säga, vanliga människor som får psykisk ohälsa. Medan vi som redan har suttit i smeten liksom kanske hanterar det här på ett helt annat sätt.
Ja, det är intressant.
Jag håller med. Jag tänker, jag är fortfarande kvar där när du inte kunde prata.
Ja.
Jag tänker liksom, hur lång period var det och hur liksom hanterar man en sån situation när man inte kan prata? Man vet vad man vill men man kan inte säga det.
Ja, jag vet inte det. Alltså, förstå själv och inte kunna prata. Jag tänker själv att inte, alltså, att inte kunna förmedla det man vill. Och på något sätt, jag kunde ju skriva, men jag skrev ju inte mina önskningar där, utan det var ju mina tankar. Så att egentligen var det ju som att sitta i en värld, i en bubbla, där alla så fortsatte sina liv och jag satt där liksom och bara tittade. Typ.
När du berättade så, så påminner du mig om mardrömmar.
Ja, det, så kan man ju säga att det blir ju. Mm. Det är faktiskt, det är ju ganska bra liknelse, för på något sätt, vad ska man säga, när jag, ja, man visste ju inte när det skulle ta slut heller. Det är ju det som är problemet kanske med psykisk sjukdom, ohälsa, vad vi nu bestämmer att det heter, men att bryter man benet så vet man ju att sköter man sig och tränar lite så är man rehabiliterad och kan gå på benet igen. Men när man drabbas av någon ohälsa eller sjukdom så vet man ju inte var tar det slut. Så det är ju lite som du säger, Inge, det är en mardröm för att man är mitt i den och kan inte riktigt ta sig ur det, för man har inte de verktygen eller förmågan just då.
Nej, precis.
Men det blir här jättejobbigt.
Ja, frustrerande.
Men du vet att man, alltså att man har sådana mardrömmar då där man blir jagad eller där man liksom ska göra någonting, där man liksom inte, där det kommer inga ord. Man får liksom agera på ett annat sätt.
Det är nästan svårt att föreställa mig hur fruktansvärt det skulle vara.
Ja, och jag tänker när ni, nu när vi pratar så här, för jag har ju inte helt, kanske reflekterat över just kopplingen, för det är väl det här som är intressant, att när man bedömer att det är psykisk sjukdom eller ett problem, för att jag menar en vanföreställning kan ju vara lite som du sa en mardröm, för man kopplar ihop saker man har varit med om kanske, eller man har sett någonting på tv, eller alltså, det är ens liv, kanske ens barndomsminnen. Alltså, i min värld så när jag hade psykos, när de säger att man har vanföreställningar och liksom är i en annan verklighet, för mig var det ju verkligheten precis då. För att, men då var det ju att jag minde saker som jag sen på något sätt min hjärna byggde ihop i någon... Kanske lite som du sa, får komma ut ur mardrömmen. Att man hjärnan vill liksom hitta ut, men det går inte.
Hur fungerar, alltså hur kommunicerar man i nu blir det kanske lite så känsligt, men jag tänker ändå när man har en psykos, hur liksom kommunicerar man då? Är det då att man kan inte uttrycka sig?
Jag var nog tvärtom när jag har haft, sen är ju ibland kan jag känna, ja, när har man en psykos och när är det fantasier, eller när är det, alltså var går gränserna? Den är ju svår också, även om jag har bara haft några få psykostillfällen i mitt liv. Men jag var ju väldigt verbal då när jag hade mina psykoser. Och då upplevde jag saker och då förmedlade jag, ville ha liksom bekräftelse på att jag fattade sakerna rätt, och jag hittade lösningar på världsproblem med till exempel dåligt pigment, för jag är ju halvalbino och har haft dåligt pigment sen jag var liten. Då fick jag för mig att någon man var läkare och skulle kunna ge mig sprutor, men han var ju liksom en vanlig man på en kurs. Han var helt bara, vad pratar du om? Jag bara, jo men du har lösningen. Han bara, nej, jag har inga lösningar på pigment. Så att för mig var mina psykoser, det var verkligheten precis då, och jag liksom skulle, hjärnan tänker snabbt och ska hitta lösningar.
Men då måste du ha blivit många gånger värderad och bedömd, så att säga, alltså vi pratar om det, alltså jag pratar om kommunikation, alltså utifrån, alltså synen på dig måste ha varit väldigt jobbig att hantera.
Ja, just när man, nu är det ju så, vad ska man säga, det är ju inte så att man är i en psykos. Jag har inte varit det väldigt länge, utan det kan handla om ett dygn till exempel. Men så då kanske man inte, alltså jag springer inte omkring och söker upp folk, utan då är man ju i någon situation. Men däremot så tänker jag, om jag som person, eller min personlighet är ju pratig och positiv, glad, framåt, sprallig, engagerad. Och om jag då är i sammanhang där andra har erfarenhet av psykiska sjukdomar till exempel, så kan ju någon tycka, ja, men nu är du lite forcerad, och det kan jag känna att, ja, men då blir jag lite irriterad, för om jag har kommit på någonting och vill förmedla så börjar folk prata som att, nej men är du säker på att du inte blir sjuk nu?
Ja, för jag menar engagerad och på, det kan man ju vara utan att ha en psykos.
Eller hur?
Ja.
Men
det är ju psykos hela tiden.
Ja, precis.
Jag skulle säga, lyssnar man på era prat på, där kan man ju tro ibland att nej, men det menar jag, var går gränsen för ens personlighet och sen när det är en sjukdom, och alltså det är ju andra som ska bedöma då.
Ja.
Vad är okej för mig att vara liksom. Mm. Det är ju lite, ibland kan det ju bli en inskränkning på ens.
Ja.
person. Och framförallt just kommunikation, då tänker jag att man vill prata, men någon då tycker att nej, men nu pratar du för mycket. Ja, men jag måste få ut det här.
Ja, precis. Jag tänker också på att en del människor är rädda när man hör, för nu är jag väldigt förtjust i deckare och så, och där är det ju många som har psykoser på det viset att de vill mörda och sticka kniven i folk och sådär. Och jag förstår ibland också när vi sitter där och småpratar att ja, alltså, människor kan bli rädda. Åh, har du haft en psykos, eller är du, eller den personen eller den brukaren? Och man blir rädd. Man blir rädd för den människan.
Jag hoppas inte någon är rädd för mig.
Nej, men
jag håller med dig. Och det är ju det som är, alltså man tänker det jag har arbetat med. Jag var attitydambassadör i Hjärnkollskampanjen redan 2010. Och vi var ute och föreläste för att minska fördomarna och också rädsla. Men framförallt att sprida kunskap. Och vi som har egen erfarenhet av olika, jag har ju bipolär diagnos. Vi har ju våra erfarenheter och då kunna förmedla dem att ja, men jag är inte farlig, och blir jag sjuk så är jag ju oftast väldigt, jag kan ju bli manisk eller hamna i depression, men jag har ju aldrig varit i närheten av att skada någon annan. Eller det är ju med att man kanske kör slut på sina egna pengar för att man handlar jättemycket, eller så stänger jag in mig för att jag inte orkar med alla intryck i världen liksom. Men det är mycket tidning eller massmedia har ju lyckats trissa upp det här med psykiska sjukdomar, och så fort något brott begås så ska personen utredas rättspsykiatriskt.
Ja,
det kan man ju prata länge om.
Ja, det skulle man verkligen kunna prata länge om. Nej, men jag tror, för jag tänkte faktiskt på det här om dagen när vi satt och småpratade, att ja, du har egentligen ett jätteuppdrag. Du borde verkligen få resa land och rike kring och berätta mer om såna här saker, tänker jag.
Ja, precis. Jo, men det som du berörde innan där med inom äldrevård, och ja, det spelar ingen roll, men det saknas mycket, tycker jag, utifrån som jag ser det, kunskap. Mm. Och att man behöver begripa bättre, och det här med att värdera och döma människor, alltså det är ju förödande.
Ja.
Så visst hade det behövs på många ställen och på olika, mer än på äldreboende, för det kan ju vara i skolor och ja, överallt.
Ja. För sen tänker jag som jobbar med kommunikation från mitt håll, så att säga, att om jag själv blir rädd så utstrålar jag ju det, och då blir det ju också en sämre kommunikation. Så därför är det så viktigt att jag som medmänniska ha kunskap så att jag kan agera på ett rätt sätt. För jag kan ju till och med nästan genom min rädsla projicera fram en konflikt eller någon, inte kanske förhoppningsvis en psykos, men jag kan ändå projicera fram någonting som inte blir så bra.
Absolut, tänker jag. Och där är ni ju, Inger pratar också om, inte bara äldre, för jag tänker alla människor, framförallt tänker jag barn och unga. Psykisk ohälsa ökar ju lavinartat. Och då tänker jag så här, hur är det i skolorna, barnen? Jag har en son på 9. Och i klassen är det är väldigt stökigt, och de har svårt att komma till ro, och barnen ska synas, höras. Ja. Och jag menar, då sätter man diagnoser på barn. För att man tänker att de ska få resurser. Men egentligen sätter man ju en stämpel att de inte är som de ska redan från början. Fast egentligen är det kanske omgivningen och vår miljö idag som gör att vi blir extra sjuka. Alltså vi kan inte hantera det. Så då gör man saker som kanske inte är helt vettiga. Liksom, eller man beter sig annorlunda för man vet inte hur man själv ska vara.
Ja. Ja,
jag tänker så här, du har jobbat då med det här ämnet ett tag eller ett antal år, så kan du säga att det har förändrats över tid? Tycker du att det har blivit, inte bättre, men tycker du att det har lyfts och blivit, ja, på något sätt ändå lyfts på ett bra sätt, eller tycker du att det är samma som det var när du började med det?
Både och, för att vi pratar mer om psykisk ohälsa och det står ju mycket mer i tidningar, och lite det vi var inne på med kunskap och erfarenheter, att personer som har erfarenheter får ju oftare komma till tals och föreläsa, man utbildar personal i bemötande och berättar sina egna erfarenheter, och på det sättet kan man ju sprida information och kunskap. Sen vad jag tänker Vården är väl tyvärr inte mycket bättre, kan jag ju känna. Det kanske snarare är tvärtom, att det känns som personalens, de har mindre och mindre resurser för patienterna inom psykiatrin, för de ska göra så mycket annat. De ska städa och fixa mat och fika och allt. Alltså, så jag tänker, jag tror vi, alltså, ute i samhället så pratar vi mer och är öppnare, och där har vi nog lyckats, tänker jag. Alltså jag räknar 10-12 år tillbaka som jag har arbetat inom det här med olika kampanjer och så, att det är mer. Sen umgås jag ju kanske mer med folk som är i det här, så jag tycker att alla pratar psykisk ohälsa, men sen ibland när man går på någon fest och börjar prata så känner jag så, oj, sen vänta lite här, alla kanske inte är lika öppna som jag om det här. så att det är ju också var man rör sig, tänker jag.
Ja, det är klart. Mycket intressant ämne, och jag tänker så här att alltså, det är hur mycket som helst egentligen att prata om. Så att vi kan ju fortsätta vid längre fram i något sammanhang och fortsätta och höra lite grann hur du har utvecklat dina aktiviteter.
Ja, precis. För nu har du ju startat ditt eget livsverket, är det va?
Ja, det är ju, eller start, det är ju uppstarten, kan man säga. Jag har ju fått en lokal från 1 mars i Tomelilla. På, ganska nära Bolsson, så jag hoppas att alla hittar dit när de är på Bolsson.
Ja, det är bra.
Men där har jag ju tänkt skapa mig en mötesplats till alla. Just nu pratar vi ju i olika åldersgrupper, och så, men jag tänker att det är det som är problemet idag, att vi delar upp oss i olika sammanhang, att barn ska vara på ett ställe, vuxna någonstans och äldre någon annanstans. Men tillsammans har vi ju så mycket erfarenheter och ja, alltså vi har ju jätteroligt tillsammans om vi hade vågat ses på andra sätt. Så att det är kanske jag som bjuder in er till min podd där, helt enkelt, nästa gång.
Ja, nej, men det är intressant att följa och se. Absolut. Hur det blir, för det här är ju ett outtömligt ämne på något sätt.
Ja, det är det verkligen. Superspännande. Supertack Maria för att du har velat vara med i vår podd. Och jag vill ju gärna komma tillbaka och lyssna på hur det har gått och hur det går för dig och alla dina tankar. För, för mig har du ett otroligt viktigt uppdrag.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket, Maria.
Tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Har vi någonting att fresta med till nästa vecka?
Ja, precis, det har vi. Då ska vi prata om samtalet, och det är det som vi gör hela tiden.
Just det.
Men vi hade en annan infallsvinkel då, tänkte vi.
Precis. Så då hörs vi om en vecka. Ha det så gott.
Hej då.
Hej då.